Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Hej! Premiär för en podcastsändning här där jag sitter alldeles själv. Det känns lite scary. Jag har ju bara haft intervjuer förut med andra personer. Men idag tänkte jag försöka göra en liten miniföreläsning. Så det är faktiskt bara jag här. Det är superkul att du vill lyssna på min podd. Och du får såklart gärna ge mig omdömen i de här olika poddapparna, och du får gärna ge ett betyg också, så kanske jag når ut till några fler. Och jag har en hel del spännande tankar om intervjuer här efter årsskiftet, så hoppas du hänger på. Dagens avsnitt då ska handla om en ökad chans till ett friskt åldrande, och det är en liten miniföreläsning som jag brukar ha ibland. Och jag tycker väl att vi kör helt enkelt. För det första så brukar jag säga att vi har en fantastisk akutsjukvård här i Sverige. Problemet är bara att vi har tagit den akutsjukvården och systemet för den akutsjukvården och satt även på kroniskt sjuka. Och grejen med det är ju att det funkar sällan, för att i akutsjukvård så tar man ofta reda på vad som är fel och vilken medicin sätter vi in mot det här. Eller vilken åtgärd gör vi direkt. Så att man frågar egentligen, vad är problemet, hur åtgärdar vi det? Medan på kroniska sjukdomar så anser jag att det är viktigare att fråga sig, varför har det här problemet uppkommit? Och det är något man gör mycket i funktionsmedicin, som jag brukar säga är framtidens medicin. Som redan är här, i och för sig. Den brukar sammanfattas som att det är framtidens sjukvård, just för att man ser på hela människan och frågar sig varför problemet har uppkommit. Och idag så finns det kliniker faktiskt i de större städerna, i alla fall i Sverige. Så det är på väg att utökas. Ett sånt där exempel, det är faktiskt när jag själv fick högt blodtryck här för ett gäng år sedan, så ville läkarna börja medicinera mig. Och jag frågade om jag kunde få några månader på mig att försöka själv. Och lyckades faktiskt med kost och träning att få ner mitt blodtryck med 10 enheter. Och jag gissar att det kunde vara också lite stress i detta. Och att då träningen främst hjälpte till att få ner stressen. Så jag gick ju mer själv på frågan varför jag hade högt blodtryck än vad min läkare gjorde då, som direkt ville ge mig blodtryckssänkande medicin. Och summa summarum av detta, så tycker jag det skrivs ut för mycket mediciner. Och det bevisas väl av att det faktiskt idag är den tredje största dödsorsaken. Jag läste en skön berättelse på nätet häromdagen om en man i Norge som låg för döden. Och han hade en massa mediciner. Till slut så blev han så dålig så att han klarade helt enkelt inte att ta sina mediciner och få ner dem. Och de anhöriga tyckte att han behöver inte ta medicinerna. Han har inte så långt kvar att leva ändå. Och guess what? Då blev han såklart piggare när han inte tog medicinerna. Jag vet att det finns helt livsavgörande mediciner, men som sagt, generellt så tror jag att vi skriver ut för mycket mediciner. Nuläge vad gäller mediciner, ja, ni har kanske följt serien om depression på SVT, där de ofta nämner att 1 miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel. Och andra läkemedel är till exempel statiner, som äts av 1 miljon svenskar, förmodligen helt i onödan och med risk för svåra biverkningar. 500 000 har diabetes. Var tredje kommer att få cancer. Och vad gäller Alzheimer så ökar det också lavinartat. Så ja, det går inte helt åt rätt håll om man säger så. En läkare som jag följer som heter Chatterjee, som är otroligt duktig, han börjar att bli världsberömd med sin podd och sina böcker. Han brukar säga att många av de här svåra sjukdomarna som Alzheimer, cancer och epilepsi, det är inga sjukdomar. Utan det är symptom. Symptom på oreda. Så han är också mer ute efter orsaken. Och orsakerna till de här som han kallar då oreda i kroppen, det kan vara en bristfällig kost. Det kan vara brist på rörelse. Det kan vara stress. Det kan vara depression. Det kan vara sömnbrist. Det kan vara gifter. Det kan vara strålning. Det kan vara virus. Och en liten del gener. Faktiskt mycket mindre än man tror. Och det som det här kan leda till då, det är ju såklart högt insulin som inte är bra. Inflammation. Ett immunförsvar som slår back ut och börjar att attackera även friska saker i kroppen. Och till exempel läckande tarm. Alltså att tarmen släpper ut fel saker i blodsystemet. Jag tänkte nämna några olika sjukdomar och några olika exempel. Jag ska börja med cancer och min vän Sven-Erik Nordin. Jag gjorde en poddintervju med honom för... ja, det är väl ett halvår sedan i alla fall. Och det blev känslosamt. Vi satt och grät i mitten på den här intervjun båda två. Hur som helst så fick Sven-Erik skivepitelcancer. Och läkarna sa att han bara hade 3 månader kvar att leva om han inte gjorde en jättestor operation. Men han hade läst på och han tog det sanslöst svåra beslutet att tacka nej till operationen. Och vad han gjorde var att börja äta ketogenkost. Han vid 70 års ålder sprang 5 kilometer om dagen. Han utövade mental träning på en CD just med mental träning vid cancer. Han drack 5 matskedar kollodialt silver varje dag. Han åt aprikoskärnor som är detsamma som vitamin B17. Han åt en massa andra vitaminer, han åt gurkmeja. Och det jag tror hände då, för han överlevde det här och det har gått 5-6 år sedan dess och han har idag ingen cancer. Men det jag tror han lyckades komma åt, det var just immunförsvaret. Att han boostade sitt immunförsvar. Och till och med Nobelpriset i medicin förra året gick till immunterapi just. Så det är kanske någonting som kommer mer och mer. Och han har också gjort en bok som heter Och cancern bara försvann. Han har en otroligt informativ hemsida som heter svaradoktorn.se. Det fina med hans metod är just att du behöver faktiskt inte välja bort den traditionella behandlingen, för det är ett ganska svårt beslut att ta. Utan du kan göra både och det har till och med visat sig ha positiva effekter om man skärper till sin livsstil när man gör den här behandlingen. Sen kommer jag till epilepsi. Det är bygger på ett verkligt fall. Det har gjorts en film om detta med Meryl Streep som ligger gratis på YouTube. Och hon blev så fast för detta med eller fångad av det här med Charlie och hans epilepsi då som han hade, så att hon har varit med och startat något som heter Charlie's Foundation. Det här fallet då visar en kille i 6-7 års åldern som hade en massa epileptiska anfall varje dag, 20, 25, 30. Han fick mycket mediciner, en del helt nya mediciner, en del gamla beprövade mediciner, men ingenting hjälpte. Och han blev bara sämre och sämre. Till slut lades han in på sjukhus och under tiden han låg där så gick föräldrarna till biblioteket och började läsa på för att hoppas att hitta någon annan metod än de här medicinerna då som inte fungerade. Då hittade de Johns Hopkins sjukhus där man hade börjat med en helt annan metod som inte byggde på läkemedel. Och de lyckades med stor möda få ut sin son från hans nuvarande sjukhus och åkte iväg till John Hopkins sjukhus. Där hade de tyvärr ingen tid, utan efter mycket tjat så sa läkaren att ni kan komma tillbaka om 2 dagar. Då har jag en liten tid som ni skulle kunna komma hit på. Men fram till dess så ger ni Charlie ingen mat. Vilket betyder att han började med 2 dagars fasta. Och den här läkaren då föreslog sedan att de skulle gå över till en ketogen kost helt enkelt. Och det var vad de gjorde. Och om inte jag minns fel nu i filmen så tar det i princip 4 dagar bara innan de här anfallen försvinner på lilla Charlie. Det är en fantastisk film, fantastisk berättelse. Jag gråter varje gång jag ser den. Och idag så använder faktiskt många sjukhus just ketogenkost vid barnepilepsi när inte medicinerna ser ut att fungera. Faktiskt även i Sverige, vilket är jättekul. Då kommer vi in på Alzheimer. Efter 50 års forskning så har man inte hittat ett enda läkemedel som fungerar. Läkemedelsföretaget Pfizer bestämde sig för 6 år sedan för att lägga ner sin Alzheimers forskning. Man kastade helt enkelt in handduken. Men det finns en spjutspetsforskare i USA som heter Dale Bredesen. Han har lyckats reversera 100-tals patienter, vilket man länge har trott varit helt omöjligt. Och såklart så lyckas han mest och bäst med de patienter som är i ett ganska tidigt stadium. Men han har även lyckats reversera Alzheimer hos de som har haft det en längre tid. Inte helt och hållet då, men ändå sett klara förbättringar. Man kallar ju diabetes för Alzheimer för diabetes typ 3. Och det beror på att man har upptäckt att det finns egentligen diabetes i hjärnan hos Alzheimer-patienter. Alltså hjärnan kan inte på ett bra sätt använda glukos. Däremot så har det visat sig att ketoner fungerar bra som bränsle för Alzheimers hjärnor. Så att även där verkar ketogen kost vara ett bra botemedel eller hjälpmedel. Och han jobbar också, förutom det här med ketogen kost, så jobbar han med stressreduktion. Han ser till att hans patienter har en hög kvalitet på sin sömn. Han ger en hel del kosttillskott, bland annat B12, D-vitamin, omega-3 och Q10. De gör alltid en stor test, hälsotest, och ser då mer i detalj vilka vitaminer och mineraler som behöver fyllas på med. Han är också noga med fasta, 12-19 timmars fasta per dygn, ser han till att hans patienter får. Och motion. Och det är ungefär 30 minuter, 4-6 dagar i veckan. Det i sin tur skapar något som heter BDNF, som är ett signalprotein i hjärnan. Och det stimulerar i sin tur nervtillväxten i hjärnan. Så att det kan helt enkelt få igång partier av hjärnan som har lagt av. Är inte det spännande, så säg? Och börjar vi se ett litet mönster i det här? Jo, det kan vi faktiskt göra. Att lösningen i de här olika fallen som jag har dratt upp var inte mediciner, utan lösningen var livsstilen. Och idag hör man ofta ordet livsstilsmedicin. Det tycker jag låter förhoppningsfullt för framtiden. Livsstilsmedicin. Så vad handlar ett hälsosamt liv om då? Ja, en antiinflammatorisk livsstil. Då tycker jag som nummer 1 att äta klokt. 80% av vårt immunförsvar sitter i magen. Så att dra ner på socker och gluten till att börja med. Att äta ren, naturlig och oprocessad mat. Gärna med korta innehållsförteckningar eller ingen alls. Och utöva fasta, som är bra för de flesta. Jag nämnde ju Nobelpriset i medicin förut, och faktiskt Nobelpriset i medicin 2016 och 17 gick just till forskning som har med fasta och fastans positiva effekter att göra. Och vad gäller kost och sjukvård då, så läste jag häromdagen att i Sverige så har läkarna 12 timmars utbildning om kost och nutrition. Och det rimmar ju lite dåligt då på deras 7-åriga utbildning, när så stor del av våran sjukvård och ohälsa idag handlar just om kostrelaterade problem. Nummer 2, rör på dig. Försök att röra på dig hela dagen. Gärna stå upp någon gång i halvtimmen. Då drar något som heter myokiner igång och i våra blodomlopp och äter upp saker som inte ska vara där. Väldigt spännande. Så att faktiskt hellre se till att man får lite rörelse hela dagen än att man sitter still hela dagen och går till gymmet på kvällen. Men gym är inte fel. Styrketräning är faktiskt väldigt viktigt. Och särskilt ju äldre vi blir, när muskelmassan av naturliga skäl börjar att minska. Intervallträning är något som har visat sig också väldigt positivt. Faktiskt bättre än att harva runt i motionsspåret i ett lugnt tempo. Så kan faktiskt intervaller då och då vara väldigt positivt för vår hälsa. Och tränar vi, så minskar vi risken för demens med så mycket som 30-40%. Och enligt psykiatriken Anders Hansen så är träning bästa saken du kan göra för din hjärnhälsa. Och mycket stressförebyggande. Nummer 3, varva ner. Och det här är ju viktigt, eftersom man idag pratar om att 80% av all ohälsa grundar sig i stress. Och ibland så säger jag att det är inte stressen som är problemet, det är bristen på återhämtning. Så det här med att varva ner är oerhört viktigt. Och man brukar prata om att försöka få minst 15 minuters egen tid per dag. Att försöka bryta det här högt uppskruvade tempot med att varva ner med något man tycker om att göra. Och helst göra det helt ensam och såklart utan mobiltelefonen. Det kan vara att läsa lite, ta en kort promenad, lägga sig i ett varmt bad. Gör något du tycker om. Det kan vara mindfulness. Varför inte? Jag är själv mindfulnessinstruktör och tycker det är ett väldigt bra sätt att komma ner i varv. Det finns också mycket, mycket forskning på mindfulness positiva effekter. Försök att tänka positivt, först och främst om dig själv, men också om andra såklart. Så ja, vikten av att varva ner. Och den fjärde saken då är att sova gott, att ha en hög kvalitet på sömnen. Se över sin sovmiljö, att försöka ha ett mörkt, tyst och svalt sovrum. Försöka utsätta sig för mycket ljus under dagen, och ju tidigare på dagen desto bättre. Men även en mulen dag är det mycket ljusstyrka ute, mer än man tror. Man brukar prata om att en solig dag så är det 30 000 lux ute. En mulen dag är det 10 000 lux ute. Men det är fortfarande extremt mycket mer än det går att uppbringa inomhus. Där man, jag tror man brukar prata om max 500 lux inne, hur mycket ljus du än tänder. Försöka undvika mobilen på kvällen. Också undvika kaffe för sent. Och inte heller träna för sent. Mm. Det var de 4 blocken där. Äta klokt, röra på sig, stressa mindre och sova gott. För att öka chansen till ett långt och friskt liv. Hoppas du gillade det här. Och du får gärna gå in på mina sociala medier och tycka till och komma med frågor. Ha en fortsatt bra dag. Tack för mig.
Bye. Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.